Ta fasta på fastan som är predikotemat idag. När julmaten spänner i magen. Men någon gång ska man ju tala om det också. Det kändes som att det var naturligt nu inför våran bön- och fastevecka som vi ska ha. Vecka 3 i januari. Att lyfta det här temat. Och förra året så var väl i alla fall första gången under min tid som vi lyfte det här med fastan tillsammans med bönen. Och jag tror att det är viktigt att vi försöker att se det dubbla perspektivet. Bön pratar vi ofta om, men kanske lite mer sällan pratar vi om fasta i frikyrkan i alla fall. Men förr i tiden, så jag vet inte, ni som är lite äldre, så var det ju faktiskt så att advent var en fastetid också. Julfastan kallar man den. Och sen hade man fastan inför påsken. Så det, förr i tiden tror jag att människor levde mer med fastebegreppet, att det fanns i kulturen och i samhället på ett annat sätt. Jag vet inte hur länge sedan det var att man fastade på advent i och för sig. Det var nog ganska länge sedan. Ni som är gamla, har ni varit med och fastat på advent? Nej, det kanske var på 1800-talet man gjorde det. Ni ser inte så ut att vara så olyckliga över det heller kanske. Men det finns någonting i det här med fasta och försakelse som kan ge en extra boost och tillväxt i det andliga livet. Och det är på något sätt det som jag längtar efter att vi ska få tag i. Och det är därför den här predikan handlar om det idag. Och utifrån det sammanhanget som ni lyssnade till förut när jag läste ifrån Matteus, det 6:e kapitlet, vers 1-21, som är en del av Jesu bergspredikan, så ser vi att det finns en väldigt viktig undervisning som Jesus ger oss om vad som är det viktiga i livet. Och han räknar upp 3 stycken saker i den här texten. 3 stycken viktiga discipliner som en efterföljare av Jesus bör ha i sitt liv. Och de 3 sakerna, det är givande, bön och fasta. Jag tycker det är intressant att fastan finns med bland de här 3. Och därför är det naturligt också, om man ser på hela strukturen på den här predikan som Jesus håller, att tänka sig att de här 3 har en viktig roll i den kristnes liv. Att det kanske är någonting som bör återkomma i en kristens liv med regelbundenhet. Och för många av oss tror att givande till församlingen, till Guds rike och till fattiga är en väldigt naturlig och inarbetad del av vårt liv. Och även bönen känns ju väldigt naturlig. Det är som att andas. Jag tror att de flesta kristna ber ganska mycket och regelbundet. Men att fasta från mat, att fasta från andra saker, kanske inte riktigt känns lika naturligt. Det liksom känns som att det är lite, jag vet inte om jag ska använda ordet, men lite kanske överkurs i det kristna livet. Och jag måste ärligt säga till mig själv att för mig så är ju fastan det som jag kanske använder minst av de här 3. Så att på något sätt så tror jag att det är intressant att vi ändå lyfter den frågan när Jesus lyfter fram det på det sätt som han gör. Kanske finns det en nyckel här med fastan som vi inte använder så mycket som vi borde göra. Eller kanske inte alls. För den kräver lite uppoffring av oss. Och lägg märke då till att de här 3 disciplinerna är någonting som Jesus vill liksom inskärpa som någonting väldigt naturligt i livet. Men när han talar om det så ger han också en väldigt tydlig markering. Att det du utför själv i hemlighet inför Gud, det ger Gud belöning för. Men att de här sakerna, de här andliga disciplinerna, är ingenting som man ska stoltsera med inför människor. Utan det är framförallt en sak mellan mig och Gud. En personlig sak mellan mig och Gud. Som Gud är väldigt glad för. Men som ingenting man ska stoltsera med inför andra. Om vi då tittar på de här 3 olika sakerna som Jesus lyfter fram, så börjar vi med givandet. Det första är givandet. Och i Matteus 6 och 3 så står det: nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Här kommer det fram: när du ger en gåva, det är alltså någonting väldigt självklart, då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Här ser vi det dubbla. Det är naturligt att ge gåvor, och det är också det naturliga är att det görs i det fördolda. Sen har vi det här med bönen. Matteus 6 och 6 så står det: nej, när du ber, gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Här är vi samma dubbelhet: när du ber. Det är självklart att man ber. Det är en jätteviktig sak. Och att det sker i det fördolda är också väldigt viktigt. Och då kommer Gud att belöna. Och så kommer vi till den tredje disciplinen som är fastan. Matteus 6 och 16. När ni fastar. Och här står det: ni fastar. Här, det är en kollektiv sak man gör tillsammans. Men jag tror också att Jesus menar att vi gör det var och en själva. Men det är intressant att han tar upp ni. Kanske vill han trycka på att det är viktigt att vi tillsammans gör saker också. Som fastan. Se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar. Här kommer han tillbaka med singular igen. Smör in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Även här finns den naturliga kopplingen. När du fastar så kommer Gud att belöna dig när du gör det i fördolda. Och det här är, det är ju ett väldigt tydligt upplägg av Jesus. Han använder alla de här tre disciplinerna på ungefär samma sätt. Och ger lite olika förklaringar kring hur de ska fördjupas och så. Men det är en väldigt tydlighet att han på något sätt jämställer dem med varandra. Och Bibeln som helhet är full av fantastiska vittnesbörd om de som lyckades på olika sätt genom att de fastade. Det var under 40 dagars fasta som Mose fick de 10 budorden. I andra Mosebok kapitel 34 kan vi läsa om det. När Haman beordrade utrotning och plundring av alla judar, då bad Ester att alla judar i hennes stad skulle vara med henne på en 3 dagars fasta från all mat och vatten. Som ett resultat så räddades judarna. Hamans sluga plan avslöjades och det blev så att han straffades istället. Och det här kan vi läsa om i Ester kapitel 4-7. Så har vi Hanna som var en mycket orolig över att hon inte kunde få barn. Hon grät och åt inte, står det i första Samuelsboken 1-7. Och Gud hörde hennes bön och profeten Samuel föddes snart efter det här. Det kan man också se en koppling till att hon inte åt, utan hon hade en sån nöd att hon slutade äta. Och Gud lyssnade i hennes bön. Vi har Esra. Vi har folket i Nineve. Vi har Nehemia. Vi har David. Där vi också kan läsa om att de hade fasteperioder. Och Bibeln visar på många olika omständigheter. Olika slags typer av fasta. Mängder av fastor. Förutom de jag nämnde så fastade ju även Josua 40 dagar. Daniel fastade delvis i 24 dagar i den här berömda berättelsen från Daniels bok. Vi kan se att aposteln Paulus Det finns i alla fall två ställen i Nya testamentet där det beskrivs att han fastar en gång 3 dagar och en annan gång 14 dagar. Aposteln Petrus fastade 3 dagar och naturligtvis så känner vi till Jesus som fastade 40 dagar i öknen, i vildmarken. Och Jesus fasta är ju väldigt intressant, för den skedde ju som en start på hans tjänst och blev som en språngbräda in i tjänst på något sätt. Direkt efter att Jesus hade blivit döpt och uppfylld med en helig ande så ledde anden honom ut i öknen och där fastade han. Och där vann han också en andlig seger, kan man säga, över den onde när han frestades på olika sätt. Så fastan, det verkar som att det är någonting i den som gör att människor kan vara använda av Gud på ett alldeles speciellt och extraordinärt sätt. Och det är lite intressant. Och det talas ju om olika fasta i Bibeln. Och ibland kan man bli lite förvirrad över det här. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten kort genomgång av det. Vi har den absoluta fastan där man inte dricker någonting. Och den kan vara viktig att börja med, för den är ju väldigt lite extrem, kan man säga, och den bör endast göras under väldigt korta tidsperioder. Vi kan läsa om det i Bibeln att man gjorde det ibland när det blev väldigt akuta svåra situationer, att man gjorde det som en slags panik inför Gud och att Gud såg till det. Men jag vill säga det att om man inte är van att fasta så ska man vara väldigt försiktig med torrfasta. Det är ingenting jag rekommenderar, för redan efter ganska kort tid utan vätska så börjar kroppen att ta skada och det är riktigt farligt. Så beroende på din hälsa så bör du i så fall kanske kontakta någon medicinsk kunnig person och fråga om råd och så, om du skulle göra en sån sak. Men var försiktig med absolut fasta. Det är ingenting för nybörjare, skulle jag vilja säga. Och det ska vara under väldigt kort tid i så fall. Men den vanliga fastan som vi brukar kalla för fasta, det är ju den fastan när man fastar från mat. Och man dricker vatten under tiden, kanske andra drycker också. Och beroende på längden av fastan så kan man, om man har en lite längre fasta, kan man kanske välja att dricka klar buljong eller juice för att behålla sin styrka. Men en del väljer att bara vattenfasta om det är en kortare period. Och det är viktigt om du har en lång fasteperiod att du tänker på det här med salter och mineraler i kroppen och så, som är livsnödvändiga för att man ska, ja, att kroppen ska fungera. Sen har vi den här partiella fastan, alltså en delvis fasta som kan, och det kan man tolka på lite olika sätt. Och låt oss då börja med hur man inte ska tolka den partiella fastan då, att man fastar på natten. Det är ju ett väldigt enkelt sätt att fasta. Från 23 till 06, den tiden kanske man inte kan räkna till som fasta överhuvudtaget. I så fall fastar vi alla varje natt. Eller de som inte småäter på nätten i alla fall. Kanske en del av oss som gör det också. Men det är i alla fall inte partiell fasta. Men all den andra tiden då. Om man fastar, då kan man ju räkna som en partiell fasta. Och då alltså en partiell fasta kan vara att man kanske avhåller sig från vissa matvaror eller livsmedel. Och att dricka vissa speciella saker under längre tid. Och det vanligaste bibliska exemplet på partiell fasta, det är från Daniels bok i Gamla testamentet. Där vi kan läsa om hur han i början av sitt fångenskap i Babylonien vägrade tillsammans med sina 3 följeslagare att äta kött och goda rätter från kungens bord. Istället så bad han att få äta grönsaker och dricka vatten. Och så sa han att kolla, låt oss få 10 dagar så ska ni se hur det blir. Och det blev ju som han sa också, att de mådde bättre än de andra som åt av kungens rätter då. Och senare i kapitel 10 i Daniels bok så ser vi hur han blir bedrövad över hur situationen är för judiska folket. Och han börjar då också med en slags partiell fasta där han undviker goda rätter. Han äter inget kött och dricker inget vin på 3 veckor. Och under den här tiden så är han fokuserad på bön. Och i slutet av den här perioden så besvarar hans bön och han får änglabesök och det börjar hända fantastiska saker. Och det är ganska tydligt här att bönen är kopplad till fastan och att det här andliga skeendet också är ett slags svar från Gud på bönen och på hans intensitet i bönen och hans fasta kanske, den här partiella fastan han går in i. Så det här ser vi en mängd olika bibliska personer som lever nära Gud, som använder fastan som en naturlig del i sitt liv och genom den får vara med att föra Guds rike framåt. Och då kan man ju fundera, ja, det var ju spännande att höra. Men jag då, där jag befinner sig, vad kan jag göra? Och nu när vi har den här bön- och fasteveckan så kanske vi allihopa ändå kan fundera över, ska jag försöka ta ett steg till? Jag vet inte vad du har gjort tidigare, vad du gjorde förra året eller hur mycket du fastar. Det är ju en sak mellan oss och Gud, en personlig sak. Men kanske man kan, kanske vi kan steppa upp lite till, att vi kan försöka ta ett steg framåt för att Gud ska göra någonting i våra liv. Och jag tror att det är det som är själva målet med fastan, att Gud vill göra någonting. När vi tar mer tid med honom, när vi liksom är beredda att offra någonting för att Guds rike ska få större utrymme i vårat liv och i församlingen och att det ska kunna utbredas mer, då händer det mer också. Jag kommer inte idag att gå in så mycket på vad det är, som sker i fastan rent andligt och så. Det är ett jättedjupt och svårt ämne i sig. Jag kommer mer att lägga fokus på uppmuntran till att fasta. Men hur gör man då? Om man kanske vill lägga upp en liten 3 dagars fasta som exempel. Det, om man inte har fastat så långt förut så kan det vara kanske en bra start. Då kan det vara bra att man börjar med lite nedtrappning först. Att man har en nedtrappningsdag när man äter lite mindre. Att man undviker allt fett, bränd, söt och kryddad mat. För att magen ska få en liten lagom förberedelse. Den andra nedtrappningsdagen, då äter man endast frukt och vitt bröd till exempel. Och lite åt gången, men inte för långa mellanrum så att det blir en bra övergång i magsäck och i tarmar. Och att man undviker socker också där. Sen den första fastedagen, då försöker man dricka mycket, vilket är bra under hela tiden. Man kanske dricker en liter juice totalt den dagen. Eventuellt någon mugg med grönsaksavkok eller grönsaksbuljong, om man gillar det. För att få i sig lite mineraler och så också. Och utöver det så dricker man mycket vatten. Jag själv tycker att jag dricker jättemycket när jag fastar. Och det kan ju vara lite jobbigt för man får gå mycket på toaletten. Men det är skönt för det fyller magsäcken till viss del. Och det är också bra att få i sig mycket vätska. Så det är något att tänka på, att dricka mer än man brukar göra. Sen fastedag 2, fastedag 3 så kan man ungefär göra likadant som fastedag 1. Sen är det dags för upptrappning. Då gör man som man gjorde på nedtrappningsdag 2. Den andra nedtrappningsdagen så gör man nu på upptrappningsdag 1. Och sen på upptrappningsdag 2 så gör man samma sak som man gjorde på nedtrappningsdag 1. Så det blir liksom en sån här mjuk övergång och avslutning på fastan. Om man inte gör en sån här mjukare övergång så kan det för en del uppfattas i alla fall som att man blir mycket hungrigare och att det blir mer problem rent fysiskt. Så det finns en poäng med att vara noga med det här med upptrappning och nedtrappning. Om man vill undvika att få någon chock i magen och kanske som kan leda till smärta, kräkningar och diarré. Lika viktigt som den fysiska förberedelsen är ju också att man förbereder sig andligt sett och kanske funderar kring hur ska jag utnyttja den här tiden? Hur ska jag göra med bönen? För tanken är ju att fastan och bönen hör ihop, att man ska ta mer tid för bön. Så det är också viktigt att man planerar inför en fasta, hur ska jag be? Sen kan man ju be spontant mer än man brukar göra, men det är också bra att planera in kanske speciella tider när man ber extra mycket då mot vad man brukar göra. Man får ju också lite mer tid när man fastar ofta, för man behöver inte laga mat, diska och så vidare. Man kanske inte blir riktigt lika social heller som man brukar vara när man fastar. Så att man får ju mer naturlig tid för bön. Sen tror jag det kan vara bra också att tänka att det här är något vi gör tillsammans. Att man försöker be tillsammans med andra kan ju också vara en väldigt styrka. Därför är det ju bra nu när vi ska ha den gemensamma bön- och fasteveckan att vi kommer ha gemensamma bönesamlingar varje dag klockan 19 här i kyrkan. Plus att vi kommer att ha öppen kyrka här på dagarna också. På förmiddagarna fram till klockan 2 ungefär så kommer det vara öppet här i kyrkan så man kan komma och be. Och då kan man träffa på andra kompisar och vänner som man ber tillsammans med. Så att det finns en styrka i det också när man planerar fasta att planera in bönetillfällen. Har du några speciella böneämnen, någonting du längtar efter, någon vision, så skriv ner den och ha med dig den liksom som en hjälp också under faste och böneveckan. Och det viktigaste av allt, glöm inte att lyssna till Gud. Låt honom få ta anspråk på den här tiden. För när vi fastar kan vi förvänta oss att Gud också vill tala in i våra liv och göra någonting nytt. Som ett komplement till det här med att fasta från mat så skulle jag också vilja slå ett slag för att mediafasta. Och det kan ju vara nog så utmanande i våran tid. Att lägga bort mobilen, datorn och liksom fokusera på Gud istället och på gemenskap med människor. Jag tror att de flesta har nästan lika svårt för att mediafasta idag som att fasta från mat. För att vi är så totalt upptagna av medievärlden och av interaktion via data, internet och så vidare. Så att en sån typ av fasta tror jag kan vara väldigt bra att kombinera med matfasta. Men jag skulle ändå vilja uppmuntra er att det Bibeln ändå lyfter fram är ju att matfastan har en speciell funktion och den gör någonting med vår kropp, med våra sinnen som skärper oss och som vi ser i ordet har en andlig påverkan positivt på våra liv. Men det tror jag även att en media och data, internetfasta kan ha. Så att förstå mig rätt, det kan vara viktigt att se det också som en partiell fasta från olika saker. Jag skulle vilja avsluta med att ge ett långt citat av Jensen Franklin, en predikant som jag har lyssnat en del på, som jag vet en del andra också upplever sig väldigt välsignad av att lyssna på. Han talar om att fasta från mat och jag tänkte att jag skulle dela det med er, för jag blev väldigt inspirerad själv när jag tog del av det här han säger om fasta. Han säger så här: för mig har fasta varit hemligheten för att få uppleva öppna dörrar, mirakulösa ingripanden, favör från Gud och Guds kärleksfulla beröring i mitt liv. Jag var på en 3 dagars fasta när Gud kallade mig till att predika. Jag var på en 1 dagars fasta när vår organisation fick sin första gåva på $1 miljon. När jag var evangelist och min bror och jag reste tillsammans så skulle vi turas om med våra predikokvällar. På min lediga kväll skulle jag fasta hela dagen åt honom. På hans lediga kväll fastade han hela dagen för mig. Vi gick från små resultat till att få öppna dörrar över hela världen genom fastans krafter. Varje uppdrag har en födelseort. När Gud har placerat en dröm inuti dig som bara han kan göra möjlig, måste du fasta och be. Bra eller dåligt, vad som finns inom dig kommer ut när du fastar och ber. När jag är pastor börjar vår kyrka varje år med en 21-dagars fasta. Från det första året av tjänst till denna dag har fasta blivit en livsstil. När jag känner att jag blir torr i min andlighet, när jag upplever att jag har förlorat den starka smörjelsen för genombrott, eller när jag behöver ett nytt möte med Gud, är fasta den hemliga nyckeln som låser upp himmelens dörr och smäller igen helvetets portar. Fasta disciplinen frigör smörjelsen, favören och välsignelse från Gud i en kristens liv. Slutcitat. När jag tog del av det här så kände jag en längtan efter att få gå vidare med Gud. Jag känner själv att det här är en värld som ligger öppen för mig, och jag tror det för oss som församling också, att bönens värld, fastans värld finns där som möjlighet för oss. Och tänk om vi skulle kunna få ta ett steg, var och en av oss, och vi som församling ta ett steg till, ett litet steg till inåt det här hållet. Kanske öppnas det fantastiska dörrar, fantastiska möjligheter för oss. Ett steg vidare för oss personligen och för oss som församling. Det här är framförallt ett sätt att komma närmare Gud. Vad vill Gud att du ska göra på fastans och bönens område det kommande året och i den här bön- och fasteveckan som kommer? Ska vi vara tysta någon liten minut här och bara lyssna in Gud och se om Gud talar till oss? Han kanske vill säga något till dig angående det här. Låt oss vara tysta och lyssna till Herren. Tack Gud att du har talat till oss på olika sätt nu, och vi ber om din välsignelse över våra liv, att vi ska få ta heliga beslut om att ta ett litet steg framåt på bönens och fastans område. Både kollektivt men också privat med dig i det fördolda. Kom nu Gud, kom med din välsignelse över oss och låt oss få kraft att kunna få se en förändring i våra liv. Låt oss få gläntra på dörren precis som de här stora troshjältarna som vi läser om i Bibeln fick göra. Låt oss få glänta på dörren in i någonting nytt. Låt oss få komma in i en starkare välsignelse med dig Jesus i våra liv. Amen.